الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Vi har kommit fram till kapitel 48 från Kitab Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi. Och där säger han kapitlet: faran av att skada eller såra as-salihin, de rättfärdiga, de svaga och de fattiga. Efter att författaren talat om vikten av att vara i ett gott sällskap, att älska de fromma och att vara nära de fromma, och att de är Allah subhanahu wa ta'alas awliya, så talar han här om motsatsen. Och det är faran av att skada och såra Allah subhanahu wa ta'alas awliya och as-salihin. Det är någonting väldigt, väldigt allvarligt. Och han nämner här versen från surat al-Ahzab: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُحْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. De som skadar de troende männen och kvinnorna utan något fel som de har gjort, de har sannoliken dragit på sig en grov ett grovt förtal och en stor och klar synd. Så vad är det Allah subhanahu wa ta'ala säger? وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. De som skadar eller stör de troende männen och kvinnorna. Och här säger ulema som Sheikh Uthaymeen och dem: الْإِذَا, att skada och störa en människa, det kan vara med både tal och handling. För någon får sig att skada det kanske bara med handen. Nej. Om du förtalar honom och om du ljuger om honom, baktalar honom, smutskastar honom eller henne, så har du också skadat och sårat människan. Och ibland kan den skadan vara större än skadan från den fysiska skadan. Då man slår människan och brukar våld. Och detta är det som också Ibn Kathir, rahimahullah, nämner i hans tafsir på den här versen. Han lägger också mycket vikt på att de som tillskriver och ljuger om de troende männen och säger om de saker som inte är sant, de drar på sig el-buht och en enorm synd. Vad är el-buht för någonting på arabiska? När man frågade Rasul alaihissalatu wassalam vad är baktal? Vad är riba för någonting? Vad svarade han för någonting? Är det någon som vet definitionen av riba? Ahsan. Att du nämner din broder med det han ogillar. Du nämner din broder med det han ogillar. Och då så sa sahaba: men ja Rasulullah, om det är sant då? Jag säger någonting om min broder i hans frånvaro som är sant. Då så sa han: om det är sant så har du baktalat honom, och om det inte är sant, faqad bahta, då har du förtalat honom. Eller då har du ljugit mot honom. Samma ord här, är bort. Så man har baktal, så har man en bort, som är att man ljuger och tillskriver folk saker som inte är sant. Tayyib. Och vad är det då som händer? Man får en enorm synd på sig. Och ifmen mubinen. En enorm synd. Så här finner man faran av att tillskriva människorna saker som inte är sant. Att gå och ljuga om en salihin. Finns det folk som gör det? Finns det folk som gör den här synden? Ja. Nej, det gör det. Tyvärr. När någon syndaktig människa, eller människa från bid'ah, eller kafir eller någonting, inte finner någonting att kritisera de rättfärdiga med, så har de ingenstans att vända sig än till lögner. Att börja hitta på massa saker. Och de kör den här skrämselpropagandan för att få iväg folk från honom. Att väcka opinion mot honom baserat på saker som inte är sant. Och det här är ingenting nytt. Det här har funnits i alla tider. Från profeten Noah a.s. till idag. Eller hur? De sa Noah a.s. att han är sahir, han är trollkarl, han är majnun, han är galen, han är kaddab och så vidare. Och samma sak om Ibrahim och Musa och Isa och Mohammed a.s. jamia. De fick alla dessa falska anklagelser. Och så vis kommer det vara med alla som går i deras fotspår. De kommer också att bemötas med kritik och att få dessa påhopp, saker som inte stämmer. Vad ska man göra då? Ska man ge upp? Kasta in handduken? Eller ska man fortsätta kampen på sanningen? Man ska fortsätta kampen på sanningen. Hur mycket kuffarer hatar denna kamp, så ska man alltid kämpa och stå upp för sanningen. Och folk kommer alltid prata, och speciellt om du gör det som är rätt. För att de flesta av människor älskar eller hatar sanningen. Hatar sanningen. Var står det här någonstans? I Koranen. Allah säger att de flesta av människor hatar sanningen. Subhanallah. Så det här är någonting man måste leva med. Och det är också så att om alla i hela världen talar gott om dig, då måste du rannsaka dig själv. Då är det något fel på dig. Förstår ni? Det är omöjligt att alla talar gott om dig. Då är det något som inte stämmer med din islam. Så stå upp på sanningen och låt folk säga vad de vill. Och självklart du försvarar det och säger att det här är inte sant och så vidare. Men yani, låt det inte krossas och falla i sorg och depression av allt denna smutskastning som kastas på oss muslimer. No. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i en annan vers som författaren nämner: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Vad beträffar den faderslöse, så ska du inte vara hård eller sträng mot honom. Och vad beträffar frågaren eller tiggaren, så ska du inte heller yani, neka honom. Surat al-Duha. Och vi har talat om den här versen tidigare. Men generellt så säger du Allah subhanahu wa ta'ala att man inte ska vara sträng och hård mot de faderslösa. De föräldralösa barnen som inte har någon annan familj eller släkt som är där. Och som är i, yani, som växer upp kanske hos en främmande familj. Som kanske inte får lika mycket kärlek som de andra barnen i familjen. Var inte hård och sträng mot honom. Det här kommer krossa hans hjärta. Var snäll mot de föräldralösa barnen. Och var inte heller sträng och hård och yani, tillbakavisande mot dem som kommer och frågar eller tigger. Ha rahma mot dem. Kan du ge så ge. Kan du inte ge, gör dua, säg kom tillbaka senare, hänvisa till någon annan och så vidare. Men dissa dem inte. Skräm inte bort dem. Utan man ska vara snäll och barmhärtig mot människor. Och han säger att det finns många, många hadither som vittnar om att det är då förbjudet att skada och såra salihin och de svaga och de fattiga. Och han nämner exempel på hadither som jag har nämnt. Bland annat hadithen vi tog upp förra veckan: men adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Där Rasul alayhi salatu wassalam säger att den som skadar eller stör, att Allah säger: den som skadar en av mina awliya har jag förklarat krig emot. En fråga: vilka är Allahs awliya? Vi nämnde det förra lektionen. Al-ulama. Nej, al-ulama. Vem också? Vad är den definitionen Allah nämner i Koranen? Alla inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Allah säger att Allahs awliya, de som står honom nära, de han älskar, ska inte råda någon sorg eller rädsla över. Och sen beskriver Allah vilka de är. De som hade iman och de som hade taqwa. Iman och taqwa. Yani de hade den korrekta inre tron och de hade de korrekta yttre gärningarna. De lödde Allah subhanahu wa ta'ala i hans påbud och höll sig borta från Allahs förbud. Samtidigt som hade korrekt aqida. Dessa är Allahs awliya. Vad händer om man sårar, skadar, baktalar, smutskastar Allah subhanahu wa ta'alas awliya? Då har man börjat sitt krig mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad tror ni om personer som krigar mot Allah? Ligger han bra till? Det är kört, eller hur? Det är kört om han inte gör tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Och ber om förlåtelse till dem han har skadat. Så väldigt, väldigt farligt att ge sig på Allahs awliya. Subhanallah. Väldigt, väldigt farligt. Vad ska man idag säga till människor som den här hunden Bashar al-Assad? Hur många av oss awliya har han inte skadat? Yani vad händer med honom på domedag? Iran som lägger sig i alla dessa krig och stöder dessa tyranner och dödar folk för att de är från Ahl Sunna. Vad ska de säga på domedag? Subhanallah. Allah al-Mustaan. Så man ska vara väldigt, väldigt försiktig. Och vi nämnde också som brodern sa att i toppen av Allahs awliya är en ulama. Som Imam Shafi'i sa att om en ulama inte är Allahs awliya falaysa lillahi wali. Yani då har Allah ingen wali. Så en ulama al-haqiqiyin, de riktiga ulama är de främsta av Allahs awliya. Och då finner man också faran av att förtala och kränka och ljuga mot de lärda. Och tyvärr är det här också någonting man kan se idag. Att man, ahlul bid'a, försöker att skrämma iväg folk från ahlul sunna och deras ulema. Och då hittar de på massa namn och ljuger om dessa ulema. För att då skrämma iväg folk från dem. Allah al-Musta'an. Men de, egentligen skadar inte de lärda. De skadar bara sig själva. Och som ulema säger att det kanske är att Allah subhanahu wa ta'ala vill upphöja dessa ulema till de högsta av nivåer. Och då får de dessa nivåer med prövningarna av att folk snackar skit om dem. Detta höjer dem i nivåer. Och de kommer att få deras belöning på domedagen. Så är det. Om du gör dhulm mot en människa i dunya och inte reder ut denna dhulm, så kommer du få att reda ut den på domedagen. Med vad? Kommer du få en lapp och betala böter? Ja? Nej wallahi, du kommer att få betala med hasanat. Och om dina hasanat är slut kommer du få ta emot hans sayyiat. Subhanallah. Och därför, en man kom till Al-Hassan al-Basri. Och han sa, det finns den här mannen, han varnar för det och han snackar skit om det. Så vad gjorde Hassan? Han förberedde ett fat med frukt. Och sa, gå och ge det här som en gåva till honom. Som ett tack för att han ger mig sina hasanat. Jag har inget annat att ge honom, men han kan få lite frukt. Som en tacksamhetsgest för att han skänker mig sina hasanat. Som han har. Allah al-Musta'an. Och så är det. Så att dessa människor, wallahi, de ligger väldigt farligt till. De som pratar illa om Allahs awliya. Och som vi också nämnde tidigare lektioner. Profeten Muhammad al-Islam, han sa, han är inte från oss. Den som inte känner till de lärda status. Den som inte respekterar ulema, leysa minna. Han är inte från oss. Enligt profeten al-Islam, tar avstånd från honom. Så väldigt, väldigt farligt att förtala al-ulema som är waratatul anbiya, profeternas arvtagare. De ska respekteras. Ja. En annan hadith som också nämndes tidigare i boken, det var hadithen om att vara snäll mot de faderslösa barnen. Och då så sa profeten al-Islam till Abu Bakr, ya Abu Bakrin, la in kunt aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Ja Abu Bakr, om du har gjort dessa barn arga, så har du gjort Allah arg. Det finner man också faran av att skada Allahs awliya och de svaga och de fattiga. Som föräldralösa barn. Att gör man dem arg, så gör man Allah arg. Som han har. Och han nämner också här hadithen, hadith Jundub radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, man salla salata subhin fahuwa fi dhimmatillah. Den som ber salatul subh, salatul fajr, han är under Allahs beskydd. Så ge er inte på någon som är under Allahs beskydd. För om du gör det, så kommer Allah att kasta dig på ditt ansikte i helvetet. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så vad är det han säger här? Att den som ber salatul subh, salatul fajr. Och vissa hadithen säger här fi jama'a. Han ber den i fajr, i moskén. Han är under Allah subhanahu wa ta'alas beskydd. Sheikh al-Bani säger ej fi amanillah wa damanihi. Yani Allah azza wa jal har garanterat att ta hand om den här personen. Subhanallah. Så låt det inte vara någon av dem som Allah kommer att straffa för att han har gett sig på en av dessa människor. För den som Allah straffar kommer han att kasta på hans ansikte i elden. Subhanallah. Så också här, man kanske ger sig på och förtrycker en människa som är salih. Och han har gjort den här egenskapen att han gjorde salat al-fajr i moskén. Och du är helt ovetande. Du vet ingenting om vad han har gjort eller inte gjort. Men du gör dumt mot honom, tar hans pengar, du lurar honom, eller kanske slår honom eller någonting. Tar hans rättigheter orättvist som han har. Och då hamnar du under det här hotet att Allah subhanahu wa ta'ala har lovat att skydda honom. Och du har då gett dig på den här mannen och Allah azza wa jall kommer att straffa dig. Subhanallah. Han nämnde Sheikh Abdelrazzak, en faida. Han sa det var en pojke som var i skolan. Han gjorde någonting fel. Och läraren ville straffa honom. Han ville straffa honom. Och ni vet, vissa länder, de straffar ganska ganska hårt i skolan, inte som i Sverige. Så den här pojken, mashallah, han var ung, men han var smart, mashallah. Han kunde mycket om islam. Så han sa, ustad, du kan inte göra någonting mot mig. Så läraren säger, vadå, vad har hänt? Han säger, för idag jag gjorde fajr i moskén. Och så säger han den här haditen, jag kan haditen utav till. Så läraren skrattar och går därifrån. Mashallah. No. Vi går vidare till nästa kapitel, kapitel 49. Bab ijra ahkam an-nas ala dhahir. Kapitlet att döma folk på det yttre. Wasara'iruhum ila Allah ta'ala. Och vad som finns inom folk, deras inre avsikter är till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här kapitlet är också viktigt. Det lär oss att vi går inte och letar efter vad som finns i folks hjärtan. Det är någonting som vi inte kan. Alltså, vi kan inte. Vi kan inte veta vad folk har för avsikter. Och Allah har inte bett oss att leta efter folks avsikter. Utan när vi ska ta ett ställningstagande mot en människa, eller döma en människa, så dömer vi människan på hans gärningar. På det han säger och det han gör. Och sen om han kommer och säger, men jag avsåg någonting annat, då säger vi nej, tyvärr. Vi dömer dig på dina gärningar. Okej? Okay? Och vi kommer nämna bevis på detta. Taib. Författaren börjar med att nämna en ayah från surah Tawbah. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاءَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Om de, al-mushrikin, gör Tawbah, förrättar bönen, betalar zakat, så låt dem vara. Aya 11. Och i den andra ayan, så är de era bröder. Om de gör toba, salat, betalar zakat, då är de era bröder i religionen. Yani, om muslimerna är i krig mot kuffar, och de säger, vi är muslimer, vi accepterar islam, de gör salat, betalar zakat, då låt dem vara. Gå sen inte efter dem och säg, ni låtsas muslimer, ni är inte riktiga muslimer och så vidare. Utan kallas. Om de nu är det är mellan dem och Allah. Utan vi dömer dem på det yttre. På samma sätt som det fanns munafikun i Medina. Munafikun. Hycklare. Munafikun, är de muslimer?
Nej.
De är inte bara kuffar, de är de värsta av kuffar. Som är i botten av helvetet. Tayyib. Brukade profeten Muhammed al-Islam döda munafikun? Brukade han straffa dem för att de var hycklare?
Nej.
Utan han agerade på att det yttre de visade. De sa, la ilaha illallah Muhammad rasulullah, de gjorde salat. De låtsades fasta och de låtsades göra salat igen. Kommer till moskén utan wudu och gör salat och så vidare. Men alltså, deras inre är till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är han som dömer dem på domedagen. Så samma sak gäller oss. Att vi också dömer folk på det yttre. De här verserna bevisar också en annan viktig sak som Imam Shafi'i har sagt. Och det är att det räcker inte med att bara säga al-shahada när man ska bli muslim. Utan man måste också förrätta bönen och betala zakat. Idag, subhanallah, det är sorgligt. De säger en kille blev muslim, en tjej blev muslim. Han tog shahada. Men sen subhanallah, den har inte gjort en salat på flera år. Bli muslim men har aldrig gjort en salat. Har man blivit muslim då? Nej. Kanske personen är helt okunnig, inte fattar någonting, inte ens vet att man måste be islam. Det är en annan sak. Men att en person blir muslim och sen aldrig ber, det här funkar inte. Och det här har jag sett ibland. När någon vill gifta sig med en muslimsk tjej. Ja, han är kär i en tjej och föräldrarna säger nej, han är kafir. Han säger shahada för att få gifta sig. Och sen la salah, wa la siyam, wa la shi. Subhanallah. Det är också fel av föräldrarna att de är slapphänta och gifter bort sin dotter till en sån här person. Utan han får också bevisa sig vara muslim. Okej, säg shahada. Jalla, nu är det tid för salah. Gör din salah. Ramadan kommer om en månad. Få se om du fastar och så vidare. Så man ska inte heller ha bråttom med att gifta bort folk på det här sättet. Tills personen har bevisat sig vara duglig att gifta sig med den här tjejen. Ja. Och då säger också ulema, som Sheikh Uthaymeen i den andra versen, att om de ber, de gör toba, alltså blir muslimer, ber och betalar zakat, är de era bröder. Då säger han, man förstår motsatsen, att om de inte ber, då är de inte våra bröder. Förstår ni? Det är underförstått av versen. Författaren nämner sen hadith Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. إذن حديث سير الرسول عليه الصلاة والسلام يهب لي بأودراد أستريد متمنخنا تلسنو فتنر ومت لا إله إلا الله إنها رأت الدركس في رتم الله وكت محمد أرهن سندبود och att de förrättar bönen och betalar allmosan. Om de gör detta så är deras blod och egendom helig, eller den är förbjuden, förutom med islams rätt. Och deras hisab är hos Allah Azza wa Jal, den högsta. Muttafaqun alayh. Så vad är det profeten alayhi salatu wasalam säger här? Att han har blivit beordrad att strida mot folket, mot al-mushrikin som dyrkar andra än Allah, tills de gör vad? Tills de säger shahada, förrättar bönen och betalar zakat. Ja, det är samma sak som innan. Samma sak som Koranversen. Om de gör detta, kallas, låt dem vara. Wa hisabuhum ala Allah. Om de skulle ha något fel i sin islam, då är det Allah som dömer dem. Men du strider mot dem tills de upprätthåller dessa aspekter av islam. Mm. Och den här hadithen bevisar också en viktig sak. Idag har det blivit mycket mulahbat när man talar om jihad. Och jihad har fått mycket politisk klang. Nationalistisk. Men jihad har ingenting att göra med politik och nationalism. Utan jihad handlar om vad? Att få folk från shirk till tawhid. Från synd till lydnad. Det är det som jihad handlar om. Att rädda människorna från att vara i satans grepp till att bli befriade av islam. Det är det som jihad handlar om. Men idag tyvärr, den här termen har missbrukats. Allah al-musta'an. Han berättar också sen från Abdullah Tariq ibn Ushaym radiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah ta'ala. Hasir al-Rasul alayhi salatu wassalam atasum sayyir la ilaha illa Allah och tar avstånd från allting som dyrkats vid sidan av Allah. Hans pengar och blod är förbjudna och hans hisab kommer att vara hos Allah Ta'ala. Än i samma som hadithen innan. Men här lades det till en annan viktig sak. Och det är att när personen blir muslim, inte bara att han ska säga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, utan han måste också wa kafara bima yu'badu min dunillah. Man måste också ta avstånd från det som dyrkas vid sidan av Allah. Till exempel en kristen som gör kyrk. Han tog på treenigheten. Och han tycker att islam låter bra. Koranen liknar Bibeln och så vidare. Han säger okej, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Men han tror ändå att Jesus är Guds son. Är han muslim? Han är inte muslim. Eller hur? Utan han måste ta avstånd från den falska tron. Avsäga sig den här tron att Jesus är Guds son och en treenighet. Nej, Jesus är Allahs profet. Yes. Och allt annat än detta är kyrk. Och jag tar avstånd från shirk. Förstår ni? Och det är också en viktig aspekt av tawhid, av la ilaha illallah. Att bekräfta dyrkan till Allah och att negera dyrkan till allting annat än Allah. Förstår ni? Många lägger stor vikt på den här bekräftelsen. Ja, vi bekräftar att endast Allah har rätt att dyrkas. Men vi har också negerat, vi tar avstånd från shirk. Från tawhid. Det som dyrkas vid sidan av Allah. Och gör man inte det så har man inte en korrekt islam. Förstår ni? Så det är en viktig aspekt när det kommer till vår religion. Författaren berättar sen från Al-Miqdad ibn Aswad radiyallahu anhu som sa, eller han ställde profeten av al-Islam en hypotetisk fråga. Han sa, ja Rasulullah, vad händer om jag möter en man från kuffar, alltså i kriget, och vi strider mot varandra och han hugger av en av mina händer, och sen så springer han och tar tillflykt vid ett träd och han säger aslamtu lillah, jag underkastar mig Allah. Och då säger Al-Miqdad, får jag döda honom? Får jag i den här situationen döda honom? Efter att han har sagt dessa ord. Och då så säger profeten al-Islam, la taqtulhu. Nej, du får inte döda honom. Och då så sa han, ja Rasulullah, han hugg av en av mina händer. Och så säger han bara dessa ord. Efter att han har gjort detta. Och då säger profeten, la taqtulhu. Du får inte döda honom. Om du skulle döda honom, då blir du som han var innan han sa dessa ord. Och han har blivit som du var innan du dödade honom. Och denna hadith är i Bukhari och i Muslim. Så om en person, vad han än är, vad har gjort, blir muslim, så kallas, då ska vi acceptera det från honom. Och inte säga nej, det är krig, han gör bara så för att skydda sitt liv och så vidare. Nej, kallas. Vi dömer honom på det yttre. Och hadithen bevisar också en annan sak. Och det är att om en muslim har gjort grova brott mot en, om en kafir har gjort grova brott mot en muslim. Så här, han krigar mot muslimerna, han hugger av honom handen. Men sen blir han muslim. Att han då är förlåten. Förstår ni? Han är då förlåten. El-Islam är jubbu med qabla. Som Rasul al-Islam sa, islam suddar bort vad som har hänt innan. Han blir helt syndfri. Och han behöver inte ta något straff för det han gjorde. Författaren nämner sen den kända hadithen från Osama bin Zayd radiyallahu anhumah. Och han nämner tre stycken riwaya för den hadithen. Och det var att profeten a.s. skickade Osama till Al-Hurqah min Juhayna. Till en viss grupp av araberna som han då skulle strida emot tillsammans med andra av sahaba. Så de attackerade dem och Osama han ifatt en man från Kuffar tillsammans med, han hade med sig någon från Ansar. Och när de kom fram till honom så säger den här mannen från fienden, la ilaha illallah. Så Zaids kompis från El Ansar drog tillbaka sitt vapen. Men Osama radiyallahu anhu hugg honom med sitt spjut tills han dog. Och när han kom tillbaka till Medina så nådde detta till profeten Muhammed a.s. och då så sa han, ja Osama, dödade du honom efter att han sa la ilaha illallah? Och då säger Osama, ja Rasulullah, han sa bara så för att skydda sig. Och då säger profeten a.s. dödade du honom efter att han sa la ilaha illallah? Och han fortsatte att repetera dessa ord tills jag önskade att jag inte blivit muslim förrän denna dag. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Jag önskade att det var den dagen jag blivit muslim. Varför? För att blir man muslim blir man förlåten för det man har gjort. Hur mycket knasaker man än har gjort. Men här visste han att jag dödade den här mannen som muslim. Och han hade blivit muslim. Och profeten säger, vad ska du göra med att han sa la ilaha illallah, yani subhanallah, mycket mycket allvarligt. Och då nämns det också i en annan riwaya att profeten al-Islam säger, dödade du honom efter att han sa la ilaha illallah? Han sa, ja Rasulullah, han var bara rädd för mina vapen. Och då säger profeten al-Islam, أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّ تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا. Subhanallah. Yani, ja Osama, varför öppnade du inte hans hjärta för att se vad han hade för avsikt när han sa la ilaha illallah? Och det är här det vi talar om. Att Osama, han har starka argument på att den här mannen sa bara så för att rädda sitt liv. Ja, han är inte helt ute och cyklar. Tänk att han ska dö och han vet att om jag säger la ilaha blir räddad. Så han säger det precis innan. Och det är det Osama tänker. Men han vet inte. Det finns en chans att han är uppriktig. Att han verkligen ville bli muslim när det kom till kritan. Förstår du? Så hur ska han veta hans avsikt? Och då säger profeten, varför öppnar du inte hans hjärta och kollar det? Ja, du kan inte ens göra det, men kallas. Hur kan du veta hans avsikt? Ja? Utan låt honom vara om han sa la ilaha illallah. Och då så nämns det också i den tredje hadithen att när profeten al-Islam fick veta detta så sa han, dödade du honom trots att han hade sagt la ilaha illallah? Och Osama säger ja. Och då säger profeten al-Islam, kayfa tasna'u bi la ilaha illallah idha ja'at yawm al-qiyam? Vad ska du göra när den här mannen kommer med la ilaha illallah på domedagen? Och då så säger Osama, ja Rasulullah, istagfirli, be Allah om förlåtelse för mig. Och då säger han återigen, vad ska du göra med la ilaha illallah när han kommer på domedagen? Och han fortsatte att repetera dessa ord om och om igen. Subhanallah. Och denna hadith finns i muslim. Så väldigt, väldigt allvarligt att dumma folk baserat på vad man tror. Utan vi dömer folk baserat på det de gör och det de säger. Och den här hadithen fick mig också att tänka på al-Khawarij. Ja, som dödar folk. De gör takfir bil-jumla. De säger att folket i Syrien murtaddin. Vissa säger 99%, 98% och så vidare. Murtaddin, de är inte riktiga muslimer. Och så vidare. Och de dödar folk som säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Utan haq. Baserat på just att de tror att de är munafiqun, de är spioner, de är murtaddin och så vidare. Subhanallah. Så vad ska Khawarij göra med dessa människor på domedagen? De ligger, wallahi, mycket, mycket dåligt till. Allah musta'an. Och att döda en muslim, det är inte någon så här liten ikhtilaf fråga, förstår du? Att jag tog 10 kronor från honom. Det är en liten grej. Subhanallah. Mycket, mycket allvarligt. Den grövsta av synder efter shirk och kufr. Allah musta'an. Författaren avslutar detta kapitel med en väldigt fin athar från Umar radiyallahu anhu som berättas i Bukhari. Han säger där att Umar radiyallahu anhu sa att folk under profetens tid alayhi salam brukade dömas enligt enlighet med uppenbarelsen. Men nu har uppenbarelsen slutat upp. Så nu dömer vi folk baserat på det som de visar från deras gärningar. Den som visar gott för oss litar vi på. Och vi tar honom nära oss. Och den och hans inre är inte våran ensak. Allah yuhasibuhu. Allah är den som frågar honom om detta. Allah yuhasibuhu fi sariratihi. Wa man adhara lana su'an. Men den som visar ont för oss kommer vi inte att lita på. Han kommer vi inte att tro på. Även om han säger att hans avsikter är goda. Vad är Omar här säger? Att under Rasulullahs tid alayhi salatu wassalam så kom al-wahi, uppenbarelsen ner och avslöjade folk. Det fanns ju hycklare till exempel. Allah uppenbarade till profeten alayhi salam vilka hycklarna var. Och Allah uppenbarade för alla muslimer hycklarnas egenskaper. Att när de talar så ljuger de, när de lovar så sviker de, när de anförtros bedrar dem, de är lata i bönen och så vidare. Alla dessa egenskaper så att man ska kunna känna igen hycklarna. Taib. Men uppenbarelsen kom och avslöjade dessa människor. När profeten dog alayhi salam så kommer ingen mer uppenbarelse. Och vi vet inte vad som finns i människornas bröst. Och då säger Omar att vad gör vi för någonting idag? Om en människa visar gott för oss. För man adhara lana khayran. Den som visar en god sida av sig själv för oss. Ammannahu. Han litar vi på och vi tar honom nära till oss. Och hans inre är inte vår ensak. Och sen motsatsen. Den, eller Allah kommer sen att fråga honom. Och motsatsen, den som visar ont, kommer vi inte lita på. Och vi kommer inte tro på honom. Även om han säger att hans avsikter är goda. Och det här är en jätteviktig punkt som vi också ska agera på idag. Hur ska du veta att en människa är bra eller dålig? Vi kan inte öppna folks hjärta, vi vet inte. Men vi kan döma en människa på hans agerande. Du ser en människa, visar en god bild av sig själv. Han har, säger att han har korrekt aqida. Han umgås med korrekta människor, bra människor. Han gör sina salat i tid, fast det är ramadan. Han har ett gott yttre, mannen släpper sitt skägg till exempel. Kvinnan har korrekt klädsel och så vidare. Du ser bara gott från personen. När han talar är han ärlig. När han lovar håller han och så vidare. Fast. Jag behandlar personen som att han är pålitlig och trovärdig. Och jag litar på honom. Om han eller hon har dåliga avsikter. Det är inte mitt problem. Allah kommer att straffa personen på domedagen för detta. Eller förlåta personen. Men det är mellan honom och Allah. Förstår ni? Och sen motsatsen, om en person kommer och visar en dålig bild av sig själv. Personen kommer med sig i handen. Han är helt slätrakad, musbil. Han gör inte salat. Han har flickvän. Och så säger han till mig, wallahi, mitt inre är bra. Jag har ett rent hjärta. Jag är mu'min. Vad säger vi till honom? Stick. Eller hur? Ja? Ruh. Du är inte alls mu'min. Du är fasik. Ja? För hade du haft ett gott inre så hade du visat, det hade visats och uppenbarats på dina yttre gärningar. Okej? Så vi dömer folk baserat på vad de visar. Det är jätteviktigt. Att man dömer folk baserat på vad de visar. Och det finns folk som gör det här idag. De kommer och beter sig kaos och säger att jag är en bra människa. Jag är troende muslim och så vidare. Det funkar inte så. Eller motsatsen, en person visar jättebra saker. Och då kommer folk och säger nej. Lita inte på honom, han är häsigt. Han är avundsjuk. Han har inte ikhlas. Han är ute efter dunja. Och så vidare. Det är saker som finns i hjärtat. Mashallah, hur fick du reda på det? Har du någon sån här mikroskop ser ni folks hjärtan eller? Förstår ni? Förutom om han visar det. Han visar att han är häsigt. Eller han visar att han är ute efter dunja till exempel. Med sina gärningar. Och sitt tal är en annan sak. Men bara sådär från ingenstans. Att man börjar misstänkliggöra folk och attackera folks avsikter är väldigt, väldigt farligt. Förstår ni? Då vi tar folk på det yttre, mashallah. Vi dömer folk på ett dahir. Och så här motsatsen. En annan viktig sak. Det hände ibland, och det hände en gång. En kille sprängde sig i Stockholm. Självmordsbomb. Och vi fördömde det här på internet. Ni kanske minns det. Vi fördömer det fortfarande. Terror hör inte hemma i islam. Och då skriver någon till mig, hur kan ni prata om honom? Du vet inte hans avsikt. Han hade bra avsikt. Ja, vad säger vi då? Nya Hassan. Tack, vi säger Khawarij som dödade Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib och stred mot Sahaba. Hade säkert också en bra avsikt. Men ursäktar vi dem för det? Nej, det gör vi inte. Wallahi, de har gjort någonting haram. De har gjort någonting bid'ah. Och vi kritiserar dem för det. Förstår ni? Så det räcker inte bara med en god avsikt. Du gör någonting kaos och du har en god avsikt. Ja? Det går inte. Om någon säger att jag ska sälja narkotika här i Tensta centrum. Och jag ska skicka pengarna till föräldralösa barn. Han har bra nya. Men säger vi mashallah, zakallah, khair, ja? Ahsant. Gör vi det? Nej. Du säger tyvärr, det här är haram, dina pengar är haram, lägg ner. Så det räcker inte med en god avsikt, utan gärningarna måste också vara i enlighet med islam. Och det kommer ett nytt kapitel nu. Vi sparar det till nästa vecka, för det är ganska viktigt inshallah. Och vi kan ta lite frågor. Bi idhnillahi ta'ala. Jazakumullahu khayran. Wa barakallahu fikum.